Vilken härlig känsla att ses. Jag satt där ute och kollade på när många kom in och sen har vi kört lite armbågar och känt att vi har fått känna vad skönt att få ses. Det har varit en pandemisk fångenskap skulle man ju kunna uttrycka det. Vi har längtat och vi har väntat. Så tänker jag lite grann på Israels barn som var i den babyloniska fångenskapen. De längtade hem och de slängde upp sina harpor i pilträden för de kunde varken spela eller sjunga för de längtade så mycket. Nu får vi träffas. Vi har längtat. Pandemin är inte slut. Vi ska fortfarande göra vissa saker som är viktiga för oss. Och jag har tänkt så här. Vi får se upp när vi ska ha serveringar och sånt sen. Så att inte den här uppdämda gemenskapslängtan blir som när vi går dit ut. Så det blir som ett andligt kosläpp. Det skulle kunna bli så. Men vi får se upp och vara rädda om varandra. Så här års så finns det många intressanta teman i kyrkoåret. Att leva tillsammans, samhällsansvar och så det här som vi har idag som är medmänniskan. Och man skulle ju kunna säga att det här är tema med variationer på samma budskap egentligen. Och när vi talar om medmänniskan så tror jag att det är många av oss som osökt kommer att tänka på berättelsen om den barmhärtige samarien. Det är nog den mest dramatiserade bibeltexten som vi har alla kategorier, möjligtvis i konkurrens med den förlorade sonen då. Jag ska bara berätta den lite kort. En man frågade, vem är min nästa? Och då berättade Jesus den här berättelsen. Det var en man som gick från Jerusalem till Jeriko. Och då kan man ju inom parentes säga att det är ju nedförsbacke hela vägen. Men det var inte det här så att man behövde mycket uppför utan det var nerför. Ganska lätt väg trots allt. Men han råkade ut för rövare. Och de slog honom halvdöd och där fick han ligga och blöda. Och så kommer det en präst som vek åt sidan, står det, och gick förbi. Och sen kommer det en också som jobbar i kyrkan, en levit. Han gör likadant. Han viker undan och går förbi. Men samarien stannade. Han förband såren och la upp honom på åsnan och förde honom till ett värdshus. Lämnade pengar och skulle det behövas ännu mer så skulle han betala det när han kom tillbaka. Och då säger Jesus. Vem av dem tycker du var den överfallne mannens nästa? Den som visade honom barmhärtighet. Alltså, notera, han tog inte ordet samarier i sin mun. För det var inte det som de gärna pratade om. Det var icke-människor. Jesus säger så här då. Gå du och gör som han. Visa barmhärtighet. Under alla de här åren som jag har jobbat i kyrkan, barn- och ungdomsarbetet och så vidare, så har den här berättelsen varit väldigt central. Och flera av oss har fått spela olika roller i den här berättelsen. Och några har fått göra succéartade inhopp som åsna. Bland annat har jag gjort det vid ett flertal tillfällen. Och den här berättelsen, den har egentligen allting som en bra berättelse ska ha. Dramatik. Den är lagom lång och det finns en knorr som alla i stort sett kan hålla med om. Och både som barn och vuxen så har jag känt en sån enorm frustration. Hur kan människor gå förbi en som ligger här? Gå förbi den här stackars mannen som ligger och blöder. Och förmodligen så kommer han att dö om det inte händer något. Och om vi bara låter den här berättelsen handla om en ögonblicksbild för 2000 år sedan, så är det ju lätt att stämma in i buropen för alla de här kyrkans män som bara viker åt sidan och går förbi. Men det blir lite mer komplicerat om man tar in dagens verklighet också. Det här var jag med om för en liten tid sedan. Jag hade tagit ut bilen, skulle åka till Höckrum. Och där är också gudstjänsten 10, men det är ju en bit att åka. Så jag var ute rätt så tidigt och jag vill alltid vara i kyrkan en timme innan. Så då kan jag räkna ut ungefär när det var. Och under tiden som jag håller på att tanka så smyger det upp en gubbe bakom mig som jag inte hör ett enda dugg av. Och när jag har tankat färdigt så kommer han ännu lite närmare mig med en tom bensindunk och en vikt 50-lapp i näven. Han vill, förstår jag genom teckenspråket, att jag ska tanka för honom med mitt kort. Och han står tvärs bakom mig och han kommer naturligtvis att se min kod och så. Så jag känner att nu ligger jag lite illa till. Så att han får ingen bensin i dunken utav mig. Utan jag ger mig av. Och när jag kör runt där nere på ST1 så ser jag att det står två andra och trycker bakom huset. Ja, jag ringde polisen på kvällen och kollade lite grann. Och de bekräftade att det var nog kortet och koden som de ville åt. Sånt här gör ju inte saken lättare för oss tyvärr. Alltså återigen var det en kyrkans man då som viker undan. Skillnaden i det här fallet det var att jag körde Toyotan därifrån. Men i vår berättelse om den barmhärtiga samarien så finns det nog fler bottnar att fundera över. Hur behandlar vi våra medmänniskor när vi till exempel pratar om dem? Så här kan det till exempel gå till. Någon har sett på nätet om en gemensam bekant. Han har åkt dit för snatteri på ICA. Och då kan man ju ställa sig frågan, kan vi veta att det är sant för det första? Dels kan den här historien ju ha passerat väldigt många munnar och tangentbord innan den har hamnat hos mig. Dels kan ju det här ursprunget, ögonvittnet, tolkat situationen fel. Det kan ju helt enkelt ha handlat om en felmärkt vara eller en köttfärsförpackning som har luktat pyton som man ville göra personalen uppmärksam på. Men sen finns det ju också möjligheten att ryktet i det här fallet är helt sant. Behöver jag då i så fall fortsätta att sprida det vidare? Blir det lättare för mig att leva om jag vet att det är någon annan som har det sämre än vad jag har det? Vi behöver, tror jag, har en rejäl uppmärksamhet på det åttonde budet. Och det brukar jag alltid vara väldigt tydlig med i konfirmandundervisningen. Vi stannar ofta och länge vid det åttonde budet. Det här med att inte bära falskt vittnesbörd mot sin nästa. Att ljuga eller förstora eller göra saker och ting som blir svårt för min medmänniska. Och jag tänker på Cornelis Vreeswijk. Han sjöng rätt mycket ur Fredmans epistlar. Och då har han målat upp en bild i det här att allting är frid och fröjd. Och så sjunger han, men mördar mig i lunden med sin tunga. Det är ett giftigt redskap ibland. Och det här med relationer. människors personligheter och personkemi, det är ju inte enkelt att hantera. Det ska vi väl ändå vara ärliga med att säga. För några år sedan så kom det en inbjudan till en föreläsning som verkade väldigt intressant. Hur hanterar vi besvärliga människor? Så hur behandlar och hur hanterar vi besvärliga människor? Och så hade man listat 9 stycken människotyper som skulle analyseras på den här kursen. Och jag tror att de här människotyperna ska nog uppfattas som könsneutrala. Det är nog viktigt att jag säger det. Och vad sägs om de här då? Erfaren motvallskärring, daglig besserwisser, seniorgrin Olle, proffsig krångelpelle, okunnig paragrafryttare, kompetent gnällspik, engagerad förståsig påare, rättsinnig kverulant och elak internkritiker. Det var väl en rejäl samling det här. Och det var slut på citat nu. Alltså kort sagt, hur möter vi människor som påverkar oss som vi tycker negativt? Som alltid har en kommentar som dräper. Som alltid medvetet tolkar allting fel. Som det aldrig går att föra en dialog med. Och som tar så våldsamt mycket energi ifrån dig så du känner dig helt bestulen på din dag. Eller som ofta sitter och flinar för att göra dig osäker. Som alltid har rätt. Som alltid ser till att få det sista ordet. Vi har ju en snäll hund hemma. Det vet ganska många av er. Hon vill ofta ha sista ordet. Om vi säger att hon inte ska skälla och hålla på, så hon får alltid det sista muttrande ordet. Och ibland så känns det som en som jag träffade häromdagen som sa: det är nog så att ni ska nog känna er inneboende hos er hund. För det är det många som gör. Jag åkte tyvärr aldrig på det här seminariet, så jag har inga belysande roliga exempel att dra. Men jag är ganska säker på att vi har en hel del lagrat bland våra minnen, alla av oss. Och kanske de inte alltid är så komiska heller. Är det alltid så att man måste backa för ren dumhet? Måste man göra avkall på sunt förnuft och oskrivna regler för att till exempel kunna jobba tillsammans? Vad är det som är avgörande för hur jag reagerar och agerar? Reagerar jag olika på olika människor i ungefär samma situationer? Vad har jag för reaktionsmönster? Har jag taggarna ut i onödan? Och nu ska jag strax sjunga en liten sång för er. Det har jag inte gjort mer än en gång förut, en liten strof på det som Janis Joplin sjöng när hon sjöng Mercedes Benz. Men det här blir en annan sång, en barnsång ifrån 70-talet. Vi ser många som har hört den nu då. Det finns lite rörelse till, men jag är så lite halvkast på det här med att göra det. Men vi får se om jag klarar det. Var inte som en igelkott som sticks så fort man rör den. Försök att löna ont med gott. Sprid glädje i vart hörn. Var det någon som har hört den? Ja. Hur är det med oss? Ser vi dolda agendor här och där? Oavsett hur det är, så är människor runt omkring oss våra medmänniskor. Och vi måste förhålla oss till det. Och då finns det ju kanske i alla fall ett undantag. Rena psykopater ska vi inte ens försöka att göra någonting åt. Det går inte. Det är dumt att misslyckas. Och då får vi kanske använda en del av sinnesrobönen, att intala oss, vad är det jag kan göra för en medmänniska? Vad är det jag kan göra? Vad kan jag förändra i en situation? Och vad är det jag inte kan förändra? Och sen få vishet ifrån Gud att skilja de här åt, så man inte sargar sig i onödan. Och man kan lägga krut på sånt som är värt på det här sättet att lägga krut på. Med Bibelns samlade budskap och med vår erfarenhet i livet kanske du och jag får vara med ganska ofta och bryta destruktiva reaktionsmönster. Och jag har tänkt ganska mycket på det här med prestige. Det är roten till mycket elände. Det är ett otyg, helt enkelt. Tänk om vi kunde andas ut, tagga ner och inte alltid hävda våra åsikter, hur fantastiska och ovärderliga de än är för hela mänskligheten. Tänk om vi kunde lyssna ograverat på vad människor säger fullt ut och inte bara vänta på ett eget tillfälle och få skjuta in någon fantastisk erfarenhet som jag har tillägnat mig och som jag vill dela med mig av. Eller som jag har hört i mitt arbetsliv, på försäkringskassa, bank och idrottsförening och församlingar på olika håll i Sverige. Det där befattar jag mig inte med. Det är under min värdighet. Skulle jag göra det, det är jag överkvalificerad för. Och det kan man ju också säga lite mer inlindat om man vill, men det är ju samma sak. Man baxnar ibland, alltså ren och skär hybris på något sätt. Så har jag ett positivt exempel på motsatsen här. Göteborgs starka kvinna förr, Ann-Sofie Hermansson. Hon blev obekväm och avsatt från sina poster. Nu kör hon sopbil. Tänk den ganska späda kvinnan med det här tunga jobbet. Och hon säger, man måste ju försörja sig. Och jag säger all cred åt henne. Inga fallskärmar eller airbags. Och ingen prestige där heller. Och dessutom trivs hon. Det är ju inte så mycket verbala knivar i ryggen i det skrået som hon är inne i nu, utan det är en massa goa gubbar, skulle jag kunna tänka mig. Jag satt i bilen i torsdags, jag skulle lämna in den på en service och tittade lite grann förstrött i instruktionsboken, manualen. Den har jag kollat lite förut, men nu hade jag lite tid att göra det. Och så tänkte jag så här: det är ju synd att det inte finns en riktig instruktionsbok eller manual för hur vi ska vara mot varann. Alltså där man kan slå upp en människa så, aha, då bara vända blad och gör så och så. Är det fel där? Ja, då bara slå upp och gör så och så. Nu funkar det ju inte riktigt så. Men jag har en text som jag gärna vill läsa för er. Och jag kommer att läsa den sakta och eftertänksamt. Den kommer inte att kommenteras mycket, men det skulle man kunna tänka sig att det är så nära en manual, en generell manual som man kan tänka sig. Det är från Romarbrevet 12:16-21. Det är en av söndagens texter också. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära. Utan låt Guds vrede ha sin gång. Till det står skrivet, min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Om jag bara får vara lite personlig, just det här sista med glödande kolet och att man kan besegra det onda med det goda. Det präntade min pappa in hos oss grabbar rätt så ofta. Så den här bilden med kol på huvudet, den ser jag ju framför mig ibland. Nu var farsan rätt kal, men jag tänkte det måste göra värre ont på honom än på oss. Jag har också med mig, nu kan ni dra ner den där. Nu ska vi få se några bilder i slutet av predikan. Man skulle kunna säga att det kan bli som en liten sammanfattning av det som jag har försökt säga. Jag har ju bara försökt att skapa lite grann på ytan. Det finns väldigt, väldigt mycket mer som man kan säga i det här temat och på de här texterna. Först kommer det nog en, jag skulle kunna säga att det är en bonusbild först. Ja. Den dyker nog upp. De är hämtade från Göteborgsposten och PS. De här första fyra som kommer. Och den sista bilden som kommer att ligga på en liten stund sen, den är hämtad ifrån den här kyrkoalmanackan som vi har, som vi kallar för dagboken. Det är väl så att den ska värmas upp, va? Men vi är väl ganska uppvärmda nu, så vi är liksom mottagliga för de här bilderna. Jag har inte så mycket mer att säga förrän de kommer faktiskt. Det är ju inte fel att man får fundera lite i tystnad heller. Här kommer den. Även jag lider nu av en bokstavskombination. Jaså, vilken då? Guys. Och då kan man ju säga så här att för rättvisans skull, det finns ju fler fotbollslag. Och sen kan vi väl säga med lite mer allvar då att det finns många som har mycket att kämpa emot i livet. Ska vi köra nästa då? Det är, jag har nog trott att hon himlar med ögonen här när hon säger: alla på jobbet avskyr henne för att hon är så populär. Jag tycker det är ganska välfunnet. Och frågan är ju om det alla kanske bara står för den som har yttrat det här till sin kamrat. Kanske är det så. Och sen kommer det nog en lite djupare. Som man kanske får fundera både en och två gånger på. Det dumma med att vara tolerant är att folk tror att man inte har fattat problemet. Och det ligger nog en hel del i det. Och så har vi en liten bild som kanske mera rör hemmiljön. Varför förstör du ett bra gräl genom att dra in sunt förnuft? Och samma person lär ha sagt till samma andra person här att hur är det med vår romantik nu för tiden? Har vi någon sån? Och de sitter och tittar på tv och säger han, jag ska svara i nästa reklampaus. Då ser man liksom hur mycket värt vissa saker kan vara. Den här kan man nog ha med sig och fundera rätt så mycket på. Nu kan vi lägga på den sista. Det är alltså symbolbilden för den här söndagen ifrån kyrkoalmanackan. Kolla den bilden och låt den etsa sig fast på näthinnan. Ha den med dig vid kyrkkaffet och när vi börjar en ny vecka. Och så kan Jesu ord få följa med oss i det här sammanhanget. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och då kan ofta resultatet bli en form av samhörighet. Att man känner att det är viktigt att vi hör ihop. Amen. Herre, så tackar vi dig för att vi får vara medmänniskor med allt vad det innebär. Det är svårigheter, men det är också bland det finaste som vi kan vara. Tack Herre att vi får ta hand om varann och känna att vi hör ihop. Vi får dela livet med varann. Tack Herre för det. I Jesu namn. Amen.